Idag ska vi prata biologisk mångfald, en ofta bortglömd fråga i nyhetsdebatten och i rabatten. Vad innebär biologisk mångfald? Varför är det viktigt för vår överlevnad? Vad är problemet just nu och hur ska människa och natur kunna samexistera? Det här är ett gigantiskt område och vi har en timme på oss att bena i det här under det här avsnittet. Och för det så har jag tagit hjälp av två personer som kan betydligt mer än mig i frågan. Och med mig i studion har jag Malene Olsson som är naturvårdare. Och på länk har vi Eduardo Pettersson, energi- och klimatrådgivare. Jag heter Elin Leonberg och du lyssnar på Klimatekot i samarbete med Umeå kommun. Vi kör igång hörni. Malene, jag tänker att du ska få börja med att förklara vad biologisk mångfald innebär.
Ja, det är jättemycket. Det är ju hela naturen, alltså hur det samspelar och vilka arter som finns där och hur de samspelar sinsemellan.
Varför är det viktigt då?
Ja, det utgör ju våran grund kan man säga. Om man tittar ur människans perspektiv så är det ju våran grund för våran välfärd. Vi tar timmer därifrån, vi får älg därifrån, älgkött, bär. Alltså det är jättemycket just från skogen om man ser. Och sen är det ju jordbrukslandskapet får vi våra mat ifrån. Och det är ju pollinerarna, humlor och bin som bidrar till att vi får mat. Och kan inte de hitta mat så kan de inte överleva. Då faller ju liksom våran välfärd också.
Mm. Eduardo, jag vet att du brinner väldigt mycket för den här frågan. Vad skulle du säga att biologisk mångfald har för betydelse?
Ja, alltså jag är väl den stora lekmannen i rummet. Men vad ska jag säga? Nej, men alltså för mig är det väl mycket liksom historien där jag kommer ifrån. Jag har vuxit upp på ett jordbruk och skogen är nära och familjen har skog och sådär. Och någonstans är det väl där också man kanske öppnar ögonen för frågan varje gång man åker hem. Därför att man egentligen ser förlusten av den och man ser och ifrågasätter kanske själv också vad det är som händer och om det är på, ja men om det är liksom åt rätt, i rätt riktning vi går. Och sen läser man ju en del i och med att man kanske jobbar med klimatfrågorna och så, och då blir det per automatik att frågan ställs. För mig är det ju liksom att vi kan leva ett bra liv och att alla kan göra det då, och då blir det ju viktigt att väldigt mycket av det vi får därifrån behålls.
Hur illa ställt är det då med den biologiska mångfalden?
Ja, det finns ju, Sveriges lantbruksuniversitet, de har ju något som heter rödlistan och följer upp arter, hur det står till och beräknar då vilken sannolikhet det är att en art ska dö ut i Sverige och ha en tabell för det där. Och tittar man på vilket som är det största påverkanshotet mot arter så är det skogsbruket och kalhyggesbruket som är det största hotet. Tillsammans då med jordbrukslandskapet där det sker en igenväxning. Så det är de två största hoten mot biologisk mångfald som det ser ut idag.
Vad blir problemet då i och med att man hugger ner skogen?
Ja, alltså det här är ju ett ekosystem som har byggts upp under flera tusen år. Och det finns ju väldigt finurliga samspel mellan arter. Att vi kan ta som exempel att en skogsmus, vilken betydelse den har för ugglan, ormen och bivråken till exempel, och försvinner skogsmusen, ja men då faller ju också de här tre andra arterna. Och det här är ju bara ett utblick ifrån ett sånt samspel. Sen finns det ju liksom flera andra miljoner samspel som vi absolut inte har koll på. Och som det ser ut så har det ju skett en nedgradering av systemet, eller man kan åtminstone tänka sig att det har blivit det med den omfattningen som skogsbruket har gått fram de senaste 50 åren. Och rödlistan pratar sitt eget språk. Det är ju jättemånga arter som är knutna till skogen som är hotade och riskerar att dö ut på sikt.
Och vad får det här för konsekvenser för oss människor då?
Ja, till exempel så kan det vara att vi får flera insektsangrepp. Granbarkborre är ju en väldigt hotad art mot skogsbruket. Den kan ju skövla flera hektar granskog. till exempel. Det har man ju sett i södra Sverige efter stormen Gudrun till exempel, att det var ett stort insektsangrepp där. Och det är just för att man tror då att det är så liten variation i skogsbruket. För man gör ju, man kalaverkar och så gör man plantager. Och det blir liksom väldigt liten variation i skogslandskapet. Och det här gör ju att få granbarkborren fäste i en granplantering eller en granskog. Så kan det ju få stora konsekvenser för skogsbruket. Men vi får ju också inte de här resurserna som timmer och även bär och lavar på sikt kommer ju också försvinna liksom.
Men om man då tar granbarkborren som ett exempel, vad är det som har gjort att den kan bre ut sig så mycket? Är det att den inte längre har naturliga fiender eller är det liksom själva miljön i skogen eller vad beror det på?
Ja, det är en kombination av olika faktorer. Dels så är det klimat, att den får starkare fäste och sen så är det att det finns, om man kan säga att det finns fiender, men just att det är så mycket plantager och på sikt så blir det liksom en likartad skog som den kan bara plöja sig igenom. Så att det är förändringen av skogslandskapet skulle jag säga som har gjort att den får så starkt fäste.
Det är ju en väldigt infekterad fråga det här med skogsbruk och hur skogen ska brukas. Edvard, varför tror du att det är så infekterat?
Oj, men jag tänker det är ju en stor... Eller det kanske historiskt har varit en stor näring. Alltså jag tänker min farfar och pappa har ju liksom båda kommit ur skogen. Och på något sätt är det ju liksom... Jag menar, om man lyssnar på historien så är det väl någonstans det som har varit Sveriges stora exportvara. Och det liksom finns starkt knutet till vart vi är och vad vi levererar. Men idag ser ju skogsbruket väldigt annorlunda ut. Jag tänker liksom att någonstans så är det väl det där också en känslig fråga i relation till många... Alltså det är ju precis det här med att vi är ju så många som vistas där, som är där, som har olika intressen där. Och jag tänker att det blir som en arena där vi ska mötas och den ska tillgodose väldigt mycket. Och om jag tar mina egna exempel med energi- och klimatfrågan så är det ju inte ovanligt att det nästan har blivit en grön slask. Så fort ett företag eller en industri eller så där liksom inte riktigt når ända fram med sina egna klimatlösningar, då är skogen den gröna potten. Därifrån ska liksom det sista, allt ska som komma där. Och så kommer det till slut en forskare som sammanställer allas gröna potter och så blir resultatet att det här kommer inte att räcka. Vad gör vi nu? Och då måste man ju som sätta sig vid bordet och fundera över det. Och själv blir det ju liksom det här med... Jag tror att folk känner väldigt mycket för skog. Man känner mycket för träd. Det finns så många historiska exempel på alltså sagor och riter och vad som helst som liksom är kopplat till platsen. Och då tror jag också att det blir väldigt mycket spänningar just för att en del dokumentärer där jag kan se filmer från Amazonas och så kan man som känna att men det här händer ju här också. Men vi ser det inte på samma sätt. Men dokumentärer som visar liksom avverkningar hemma, det är ju verklighet för mig när jag åker hem och hämtar föräldrarna. Det är inte något som finns där borta, det är något som är på bergen runt omkring byn. Och då blir ju folk där också fundersamma, är det här det vi ska göra? För så här har vi inte gjort och det här fick vi inte ens göra om vi backar till farfars tid. Och jag tror att det är inte kanske så långt ifrån vindkraftsfrågan heller. Liksom. Det kommer nära. Det blandar in känslor helt enkelt.
På vilket sätt märker du att det påverkar den biologiska mångfalden då?
Ja, alltså hos oss är det väl kanske att man ser mindre av vissa djur och sådär. Och sen är det ju liksom, om man nu tar ett annat exempel, så är det väl jakten där kanske många kan känna att det blir ju en konflikt när man skapar stora ytor som blir egentligen smörgåsbord för älgar och så uppstår som ett nytt problem på grund av att det blir, ja det är väl inte helt olika av marborren liksom, att man har ett område som bara äts av och förstörs och då uppstår ju en ny situation där man då ska skjuta av mer älg som kanske inte egentligen skulle ha behövt vara ett problem. Och så blir det som en boll som är då i rullningen. Men det är jättemånga olika grejer som påverkas av det. Älgen är väl ett av områdena. Och det ligger väl kanske nära för dem som är i norr också just att man har ju den tillgången till mat liksom. Den är ju beroende av att det finns mat. Och den är ju beroende av andra saker. Så jag menar någonstans så kan ju det där slå tillbaka också på att vad vi återigen ska försörja oss på. Det växer betydligt mindre vindruvor där jag kommer ifrån.
Marlene, vad är ett, alltså, hur ska vi, om vi ska ha ett hållbart skogsbruk då, hur bör det se ut?
Ja, det måste vara ekosystembaserat och man måste ta hänsyn till hur skogen är skiktad och vilka arter som finns där. Och det finns ju forskning om det här och man prövar ju och man ser ju att ta enstaka träd kan vara vägen framåt. Och det är ju som det har sett ut för 100 år sedan. Då tog man ju enstaka träd efter hur de växte och kanske man avverkade varje år istället för vart 80:e år som vi gör idag då istället. Men det är klart att det kommer krävas en omställning utifrån hur det ser ut idag. Men den måste man vara beredd att ta för att det ska bli en förändring.
Men om man då ser till både den biologiska mångfalden och klimatet vad gäller skog, så känns det som att det ofta finns konflikter här. Vad är din bild?
Det finns konflikter, det finns olika läger. Det finns forskare som hävdar då att hugga skogen, det är den vägen framåt. När skogen då växer så tar den upp mer koldioxid. Medan andra forskare menar att när man avverkar och när man rör upp marken och tar bort träden, ja, men då sker det största koldioxidutsläppet. Och det tar väldigt lång tid innan skogen hinner kapp det här. Det tar 40 år tror jag, eller 50 år innan skogen har liksom sugit åt sig den koldioxid som släpptes ut när det avverkades. Och det jag skulle kanske önska, det är ju att man lyssnar på varandra lite mer, för att just nu så kommer vi inte framåt. Utan det finns de här olika lägren och vi behöver göra en omställning väldigt snart.
Men i just klimatfrågan då vänder man sig ofta till skogen som lösningen. Dels att den ska binda koldioxid, men också att vi ska avverka för att till exempel bygga mer i trä. Och använda liksom skogens resurser på det sättet istället för andra, kanske fossila bränslen och sådär. Hur ser du på den konflikten då?
Ja, den är ju inte speciellt nyanserad. Alltså jag förstår att minska klimattrycket genom att bygga i trä, men man måste fortfarande ha ett hållbart skogsbruk så att man kan fortsätta bygga i trä. Det kanske inte kan ske i den omfattningen som det sker idag, men man måste väga de här båda, biologisk mångfald och klimatavtrycket, för att annars så har vi inget hållbart skogsbruk och vi har ingen hållbart samhälle annars. Och det här glöms ju bort när man titta bara på det ena, ja, men vi ska minska klimatavtrycket, men vad händer i skogen? Ja, men den debatten glöms bort.
Om man tänker på biologisk mångfald så är det ju så mycket mer än skogsfrågan. Och det här är ju faktiskt ett område som inte diskuteras jättemycket i media om man jämför med klimatkrisen. Vad tänker du om det, Eduardo?
Ja, men jag tänker lite grann att dels är det väl liksom en tyst kris, det är väl det första. Men jag minns att när jag började med det jag på något sätt håller på med idag, så vi backar 10-11 år, då kom ju den här stora studien, den som en stor grupp av internationella forskare släppte, och Johan Rockström är väl Sveriges namn i den gruppen. Och man släppte liksom en bild med 9 gränser som vi ska hålla oss innanför. Och redan då för 10-11 år sedan så var ju biologisk mångfald den som var mest överträdd. Den var liksom långt, långt utanför den gräns som vi kan hålla oss innanför. Och det, med det sagt så är det ju så att vi kan ju göra övertramp och vi kan liksom bygga det perfekta samhället. Men så länge vi är innanför den gräns så är vi safe och då kan vi leva och må bra där innanför. Men just den var långt innanför klimatet, och det är ju väldigt märkligt varför den på 10 års tid inte liksom har tagits i mer. Och nu börjar man ju kanske mer se att det kommer mer och mer larmrapporter utifrån det. Och jag tänker att det mycket har att göra med att klimatet syns mer. Det är en grogrund för stormar och orkaner och väldigt stora ting som vi omedelbart blir påverkade av. Och det blir väl på något sätt då också en larmklocka som man vaknar till av. Medan det här tysta hotet som kanske är egentligen större, det hör vi inget om. Och jag tror det har lite att göra med att det är saker vi tar för givna helt enkelt. Och då ser vi dem inte.
Och den krisen vill vi inte se när biologisk mångfald gör så kallade stormarna. För att då har vi en ordentlig kris. Och det är inte vi som kommer drabbas av det, utan det är framtida generationer som kommer ta den. Och när biologisk mångfald har fallit, ja, men då finns det ingen som kommer att bygga upp det här. idag när det blir en klimatkris och det kommer en storm eller en översvämning, ja men då är naturen där och reparerar sig själv. Men den dagen när biologisk mångfald har nedgraderats till den nivån att den inte kan bygga upp sig själv, då är vi illa ute. Och dit vill vi inte komma, och det är det som man måste ta på allvar, och det är därför man måste göra en omställning av skogsbruket, eftersom det är det största hotet mot hotade arter idag. Och artmångfalden också.
Jag när ju någonstans ett hopp att skogen också på något sätt är den stora räddningen. För jag tänker ju att det här med skogsbruk, det ska ju inte försvinna. Jag tror inte det är någon som vill att det ska tas bort. Det måste bara se annorlunda ut. Och skulle man då hitta en modell där det kan fungera, då tror jag att man har stora möjligheter just när man pratar om det här med att en av lösningarna är att beskoga världen igen. Liksom, att låta vegetation komma tillbaka. Och då får man också något som går hand i hand med att binda in väldigt stora mängder kol. Jag vet att en del pratar om att det är kanske en av de enskilt snabbaste vägarna för att minska mängden CO2. Och komma så nära det mål som vi har satt. För det är ju det som också är en grej, att tiden är ju inte i närheten av vad ett trädscykel är i relation till en avverkning. Alltså vi ska ju nå mål 2050. Det är ju inga träd som avverkas idag då i stora avverkningar som är tillbaka vid den tidpunkten. Inte i den mängden som ett stort träd då har lagrat.
Nej, men så är det ju. Och eftersom de samverkar och vi lever liksom i ett kretslopp, allting hänger ihop. Om vi satsar på biologisk mångfald, ja, men då kommer vi lösa klimatkrisen också. Och vi måste göra det här tillsammans i ett globalt perspektiv. Och det kan ju bara politikerna ta tag i egentligen, det här globala. Det måste till politiska beslut för det. Som alla tar på allvar.
Om man då tänker på urbaniseringen och allt större städer, hur påverkar det den biologiska mångfalden?
Ja, alltså nu är jag stadsbo själv och jag kommer ju precis som Eduardo från inlandet, och jag ser ju påverkan som urbaniseringen ger, att det blir större kalhyggen, resurserna tar ju utifrån och där bor ju mindre folk som kanske skriker till och säger nej men nu får det vara nog. Och här i stan så ser man kanske inte krisen lika väl, så att jag tror att urbaniseringen har definitivt en påverkan på det skogslandskapet och miljön runt omkring.
Jag tänker att det är ju många städer runt om i världen som också har stora problem med rent vatten, och det är också en del av att bevara den biologiska mångfalden. Hur kan man liksom bygga städer som ändå på något sätt gynnar det här systemet? Går det ens?
Det där är ju en jättekomplex fråga. Det är klart att gröna miljöer och ha en grön infrastruktur, alltså gröna motorvägar in i stan, så att arter kan sprida sig mellan de här öken som det blir i jämförelse med övriga skogslandskapet. Det är klart att det skulle vara mycket, mycket bättre, och att vi samspelar med naturen även i stan. Det skulle vara en hållbar stad.
Vad säger du, Eduardo?
Ja, nej, jag sitter och tänker på en del av grejerna. För visst är det så att man jobbar med just gröna korridorer, och man jobbar med att, men jag tänker det här med vägslänter och sånt, att man har upptäckt att det är väldigt viktiga miljöer som på något sätt kan ersätta gammal. Det som tidigare kanske har varit väldigt artrik gammal jordbruksmark, har man insett att det finns sådana områden, om vi bara låter det bli att röra dem, som också kan finnas i stadsmiljö. Eller jag vet inte, har jag fel, Marianne?
Absolut, och det finns ju försök på Umeå kommun att man har börjat sluta klippa gräsmattor till exempel. Inte överallt, men det finns i alla fall att man har påbörjat det. Och även att man planterar mera träd så att fåglar till exempel kan sprida sig igenom ett ganska... De är ju ganska skygga fåglarna, så de vill ju ha en säker miljö, och då är trädrader kan räcka liksom i en stadsmiljö för att de ska känna sig trygga. Tillsammans med lite större grönområden. Då.
En sak som jag inte hade tänkt på förut, som jag insåg när jag höll på att läsa på lite inför det här avsnittet, det var ju trädens roll för vatten också, och vattenavrinning, och vilken mängd ett träd kan suga upp.
Ja, det är också en väldigt bra dagvattenåtgärd, att suga upp vattnet som kommer på hårda ytor. Så att det är en multifunktionell, ja, vad ska man kalla, funktion som ett träd har faktiskt. Suger vatten och bra för biologisk mångfald.
Men du var inne på det här med gräsmattor och att kommunen försöker att klippa, i alla fall vissa ytor som inte klipps i samma utsträckning. Om man då tänker till den vanliga villaägaren, ofta senare år nu så har man ju hört att just det här argumentet att klippa inte gräsmattan för att värna insekterna. Kontra, alltså hur viktigt är det liksom i en villaträdgård? Ska vi bara helt sluta klippa gräsen? Eller vad kan vi i villaträdgården göra för att gynna biologisk mångfald i det lilla?
Mm. Jag tänker så här, alla kan göra någonting. Och vi kan alla tillsammans göra någonting bra. Även om man bara gör en liten del. Så man behöver inte man behöver inte låta hela gräsmattan bli äng. Man kan ha en liten del av gräsmattan. Och man kan också plantera träd som ger frukt eller som blommar tidigt, som sälg till exempel. Så när humlehonan kommer på våren så har hon mat. Bara en sån enkel åtgärd. Och gör vi det här allihopa, eller väldigt många i alla fall, så bildar vi ju den här gröna motorvägen in i stan. Även fast man tänker att men ja, vad ska jag göra? Jag har ju bara en liten plätt, men det har betydelse.
Jag vet att du, Eduardo, du är ju ganska inne på det här med permakultur. Hur ser du då, liksom att, om man ser till din egna trädgården, hur mycket påverkar det livsmiljön i trädgården om man försöker tänka lite mer biologisk mångfald och så?
Ja, om man tänker först, alltså så här, om man börjar i den negativa bilden, så är det ju, jag tänker nu med corona och jag var på något ställe och skulle köpa några grejer, och så var det var väldigt mycket som var slut, märker man. Alltså folk är intresserade av att odla, och där tänker jag också det igen, att man tar väldigt mycket för givet just det här med att man tror att fröet ska gro för att det finns de förutsättningarna. Man antar att löven ska tas om hand, att det ska brytas ner och att det ska finnas rent vatten. Allt det här är ju liksom tjänster som vi får av naturen gratis som gör. Och det är ju lätt, tror jag, att glömma bort när man sätter sitt frö i sin trädgård och bara tänker det ska växa och så kommer det ingenting. Eller om man nu tänker den mörka bilden att det inte skulle komma någonting. Men just mot bakgrund av det så tror jag det är att tänka väldigt mycket som system. Jag vet att det jag har fått lära mig bland annat, det var ju att slå med lie, bara att inte slå så lågt ner liksom, så att det finns en vegetation som kan leva, och att försöka hitta liksom funktioner för det som man sätter som kan liksom leda in kanske insekter eller pollinerare till det du vill få, då du kanske vill få frukt i din fruktträdgård, eller du liksom har en del anlägger dammar liksom för att man vet att i gränsland mellan olika miljöer så uppstår liksom ett sånt där mikroklimat, och man liknar ju ibland jag vet inte hur jag ska säga, det låter så raljant, men en traditionell västerländsk trädgård, det finns bara ett system som den liknar i naturen naturligt liksom, det är en savann, och för att en savann ska fungera överhuvudtaget så måste det komma en stor jord liksom av bufflar dit för att liksom gödsla den måste ha som ett årligt sånt där tillskott, för annars liksom lever den inte av sig själv. Och det där tänker jag ibland på, att man kan försöka sluta sina egna kretslopp inne på gården, och då får man kanske också mycket, mycket mer som händer på gården, det blir mer variation, att inte bara bli en steril gräsmatta. För att annars är det ju lätt att man räfsar löver, man krattar kvistarna, man kör iväg det till en soptipp, man kör på bensin eller diesel dit, och sen åker man och hämtar gödsel och tar det till gården. Då är det liksom buffeljorden som kommer för att man ska se en ny fin grön gräsmatta där det inte finns några bin. Alltså ungefär så, och med det sagt, alltså sprid, alltså härja på liksom, låt saker vara. Sätt ut liksom blommor, alltså så här, våga liksom, våga göra och våga inte göra. Det finns ju jättemånga modeller, svårt att fylla på kort tid. Jag vet om du har mer.
Ja, alltså ju stökare det är i en trädgård desto bättre.
Ja, men precis.
Har man ogräs, det är helt okej. Och har man en kompost, jättebra. För igelkotten till exempel, som har det tufft just nu. Ju stökare desto bättre, skulle jag nog säga. Inte så välklippt och så.
Finns det vissa speciella rödlistade arter som vi kanske borde försöka införa mer i våra trädgårdar?
Vad svårt. Alltså när det gäller rödlistade arter, så de är ofta specialister. Om vi tar insekt till exempel, en humla som bara kan pollinera en viss växt. Och om den här växten då är hotad, ja, men då får inte humlan mat. Och den, humlan är liksom beroende av nunneört, säger vi. Ja, det är klart man kan plantera rödlistade arter, men då har vi också den här genvariationen liksom, som man också vill bevara. Så att det är osäkert om man planterar rödlistade arter, vad de kommer från egentligen. Om de kan tillföra någonting till genbanken också, som vi också är viktiga att bevara. Liksom. Ja, svår fråga.
Mm. Vi har varit inne lite grann på det här med insekter, men insekter är ju en otroligt stor del för vår fortsatta överlevnad och också väldigt hotade. Om ni skulle beskriva, liksom, vad spelar insekterna för roll? Kan ni ge några konkreta exempel på vad de faktiskt gör för oss?
Ja, en stor del är ju att de pollinerar växter. Men de sprider ju också frön till exempel. Och de parasiterar på varandra. Alltså det finns många saker som insekter gör. Men jag skulle säga det mest konkreta, det man kanske ser ute i naturen, det är ju pollinering, att de besöker blomma från blomma och att det blir nya blommor året därpå.
Och visst är det så också att vissa insekter pollinerar bara vissa växter?
Ja, så är det.
Så det är därför vi måste ha så många, det räcker inte att bara ha bin.
Liksom. Nej, precis. Alltså jag tog exempel nunneörter som bara en viss humla besöker. Och den humlan är ju liksom anpassad för att just besöka nunneört. Den kan inte besöka någon annan blomma. Så det är väldigt speciellt.
Så de två är helt beroende av varandra?
Ja, det är de.
Och så funkar det för typ alla insekter då, eller?
Nej, inte alla. Man skiljer mellan generalister och specialister. Och de flesta specialister är rödlistade och hotade. Men generalisterna, de kan besöka många olika typer av blommor. Så de är inte så beroende av det här samspelet. Men just specialisterna, det är de som har det mest kritiskt.
Men måste vi ha specialister då, så länge vi har generalister?
Ja, de ingår ju i det här fantastiska nätverket som ekosystemet är uppbyggt. Och då kommer vi också in på det här, vad gör det om en art dör ut? Ja, men alltså det är ett otroligt komplext system. Vi kommer aldrig kunna ha full koll på det här systemet. Och vi har inte råd med att en art försvinner, för vi har ingen aning om i det stora sammanhanget vad den spelar för roll. Vi kan bara ana det. Och ju fler arter vi har, ja, men desto mer biomassa, desto mer mat blir det ju. Och det blir också mindre känsligt för störningar, till exempel om det skulle bli en översvämning. Ja, men då byggs systemet upp väldigt snabbt om vi har väldigt många arter och väldigt många arbetare som kan bygga upp det här igen. Det blir mindre känsligt om vi har väldigt många arter.
Och hela den här, att de här arterna nu dör ut, vad beror det på främst?
Ja, det är väldigt många. Om vi tar insekter till exempel, så kan det vara, dels är det bekämpningsmedel som man använder i jordbruket. Sen är det också att de hittar inte mat. Det finns för lite gräsmarker och inte bara gräsmark, men även skogsmarken försvinner ju. Och sen är det att de drabbas av sjukdomar också.
Men har vi någon chans kvar att rädda de här rödlistade arterna, eller går vi bara åt ett håll?
Ja, forskarna menar att vi har 20 år på oss att ställa om innan det är för sent.
Mm.
Men sen ska man komma ihåg också att det finns många olika, forskning är ju inte bara en sanning, det finns ju många sanningar. Men det finns forskare som menar det.
Mm. Och om man ska se till FNs mål, så 2050 då ska vi leva i samklang med naturen. Hittills så har vi inte nått ett enda av de delmål som ska nås. Varför då?
Ja, alltså tittar man på vilka som är största hoten, och nu talar jag om Sverige, då är det skogsbruket och sen är det igenväxning av jordbruksmarken tillsammans med intensifieringen av jordbruket. Där görs ju inte speciellt mycket åtgärder, inga kraftfulla åtgärder i alla fall. Och ska vi komma till rätta med hoten mot biologisk mångfald, då är det där vi måste jobba. Vi måste ha en efterfrågan på lokala jordbruksprodukter, till exempel ekologiskt jordbruk. Vi måste göra en omställning av skogsbruket för att vi ska nå de här målen.
Jag tänker någonstans att där finns också det stora hoppet i det hela. För att om man kommer dit så vet man ju att det finns väldigt stora möjligheter för naturen att liksom reparera sig själv. Och att det, alltså just det här med på tal om vad vi vill ha liksom, och varför vill vi ha insekter och hela det här liksom. Ja, men vilka törs vi då ta bort, som du är inne på? Att det är liksom, du får rätta mig om jag har fel, men där bör ju den här försiktighetsprincipen gälla. Och jag tänker ibland kring samhällsdebatten där, jag vet inte om det är något du håller med om, Marlene, men att det känns ibland som att bevisbördan blir lite fel. Det är som att, ja, men kanske personer som du, naturvårdare och biologer på något sätt, de ska förväntas komma med svaren eller som vara som de som ska komma till, istället för att man vänder på det liksom, att det är, om jag går in och ska göra ett ingrepp i den här naturen, i den här skogen, i den här marken liksom, då ska jag också kunna visa på att jag inte skadar eller förstör så pass många ekosystemtjänster att det liksom egentligen inte borde göras alls. Eller jag vet inte, håller du med om det?
Jo, men så är det ju, och man hamnar ju liksom i en, man ska kompromissa, men det är ju inte försiktighetsåtgärden att kompromissa, man måste ta till yttergränserna, och det upplever jag att det är ganska svårt att göra det, för att som du säger, man ska komma med ett bra svar så att man kan göra det man har tänkt göra, och då hamnar man liksom i mitten på något vis.
Men vad borde vi kräva som väljare av våra politiker då?
Jag tycker att, återigen då, vad är de största hoten mot biologisk mångfald? Och även klimatet kommer ju hänga på där. Och det är ju skogsbruket, en omställning av skogsbruket på nationell nivå. Och då har vi ju statligt skogsbolag, Sveaskog, tycker jag skulle kunna gå i bräschen för det här. Och börja med den här omställningen. Men de måste ju ha ett regeringsuppdrag. De kan ju inte göra den här omställningen på eget bevåg, utan det krävs politiska beslut.
Vad kan en kommun göra för att främja mångfalden, förutom gröna korridorer?
De kan anställa naturvårdare med ekologisk kompetens, tycker jag. Det är inte alla kommuner som har det. Och sen ha en plan för biologisk mångfald. Och att det ska följa nationella uppdrag, till exempel propositionen om biologisk mångfald, det borde också gälla kommuner.
Ja, för det där är väl också ett problem just med biologisk mångfald, att egentligen så, det är väl corona som har ställt till det där i grunden, att man skulle ha ett motsvarande typ toppmöte, men alltså man skulle helt enkelt ta fram ett avtal, men enbart för biologisk mångfald, som låg precis i lika stor paritet och med samma mandat som Parisavtalet, men det skulle helt och hållet enbart gälla för biologisk mångfald, men det föll på grund av corona, men det ska tas upp igen, vet jag.
Men då landar man ju på statlig nivå, och då är ju lägsta nivå länsstyrelsen då. Men jag tycker att man borde utöka det här till kommunerna, för att vi har de lokala mest, vi har lokal kännedom om områdena, och det tillsammans med länsstyrelsens arbete tror jag kommer bli jättebra. Men vi måste ha också ett uppdrag i så fall att göra det. Annars kommer inte hända så mycket.
Om vi går vidare, och så invasiva arter hör man ju också väldigt mycket om. Och problemet med invasiva arter. Om vi börjar i vad för är ett problem?
Ja, vi har ju en del invasiva arter som har funnit sig till rätta. Eller åtminstone på okej nivå. Om vi tar kanadagåsen till exempel, har ju funnits här jättelänge. Och den är ju en del av våran fauna nu. Men om vi tar lupin då till exempel, som man ser i var och varannan väggren, det är ju ett jätteproblem, och den är jättesvår att bli av med, och nu har den spridit sig till den omfattningen att det blir svårt att bekämpa den. I så fall måste vi, hela Sveriges befolkning, bestämma sig för att nu ska vi bekämpa lupin, och ingen har lupin i sin trädgård. Och det tar flera år, man får liksom gräva upp rötterna. Och den konkurrerar ju ut all annan växtlighet och tar över helt och hållet. Så den är ju ett hot mot vår biologisk mångfald. Så de har ju inga naturliga fiender, för det är ju oftast då att man för in arter från andra länder. Och här har de ju inte någon naturlig fiende, så de kan ju liksom ta över helt och hållet.
Du tog ju något exempel för mig, Marlene, med det här med, vad heter den? Jag tänkte säga tvättbjörn, men den heter något annat.
Mårdhund.
Mårdhund, ja, precis. Alltså jag tänker just det här med om man som generell person liksom som inte alls har något intresse, vad hade man då sagt? Ja, en del som jag har hört, de kan ju liksom prata om att men är det inte svinbra det här med att det kommer in grejer? Och vi kan nyttja en del av plantorna och en del av dem klarar sig längre i växt och sådär. Då tog du mårdhundsexemplet där som direkt egentligen innebär en stor risk för oss människor.
Precis, och mårdhund är ju en art som har spridits från Finland och vi har ju som inte fört in den hit på det sättet. Den har ju kommit hit naturligt, men den för ju med sig, dels så är den i hot mot fågelfaunan, att den hotar liksom fåglarna, men sen också att den sprider dvärgbandmask som gör att vi, om vi får dvärgbandmask i naturen, så kan vi inte längre plocka bären och äta dem direkt. Vi måste koka dem innan vi kan göra det. Och det är en sån där naturlig grej att går man ut i skogen och hittar blåbär, ja, men det är klart man stoppar i sig, men får vi dvärgbandmask så kan vi inte göra det, för den är en dödlig sjukdom.
Men om man tänker så här då, alltså vi har ju ändå en ganska liten historia på den här jorden i förhållande till övriga naturen och hela ekosystemet. Ekosystemet förändras konstant. Arter har dött ut långt innan människan kom till makten. Liksom. Har inte ekosystemet någon slags naturlig kraft att anpassa sig till nya arter och att liksom överleva?
Jo, till viss del. Men det var ju vad jag var in på tidigare också. Om vi får mindre artantal så har vi en mindre chans, har de en mindre chans att bygga upp naturen igen. Och invasiva arter är ju ett hot mot den här artmångfalden som hindrar att bygga upp ifall det blir en katastrof. Så en dag, om vi har nedgraderat ekosystem så pass mycket att den inte längre kan bygga upp sig själv, då har vi en ordentlig kris. Eller det är då vi kommer se konsekvenserna och det är då det är för sent.
Kan du beskriva de här konsekvenserna?
Ja, ska vi ta exempel granbarkborre. Den får härja fritt. Alltså den kan skövla flera hektar, med 100 hektar med skog. Det finns ingen naturlig fiende, för den naturliga fienden har dött ut. Så den tar över helt och hållet.
Jag tänkte på det här med farten. Att där är det väl, man pratar om de här zonerna som håller på att förändras i landen. Och där pratar man om en fart på 11 meter. Jag tror det är per dygn.
Hur menar du då?
Ja, att liksom just nu sker uppvärmningen och påverkar natur och miljö på ett sånt sätt att man ser att zonen flyttas 11 meter per dygn. Liksom. Och det händer ju väldigt mycket. Det här är inte globalt överallt, utan det är just hos oss som man ser det.
Är det klimatkrisen då som orsakar?
Ja, men apropå det här med farten. Liksom, exakt, att med den farten förändras ju också området. Och det förstår man ju liksom, att om det går så pass fort så blir det ju väldigt svårt, tänker jag då, bara för att hinna anpassa sig helt enkelt. Det måste vara väldigt svårt för vissa arter.
Ja, och forskarna pratar ju också om en dominoeffekt. Att faller ett ekosystem, ja, men då kommer flera andra att klappa ihop ganska snabbt därefter. Och ett ekosystem som har klappat ihop ganska ordentligt, det är ju korallreven. Som har en stor ekologisk betydelse i många aspekter. Så att det kan ju vara början på en dominoeffekt.
Apropå det här med att leva mindre som vi har pratat om tidigare. Att om man bara liksom, ja, men jag tror det var någon biolog som pratade om det, att det finns utrymme, vi behöver bara liksom krympa ner våran vardag liksom. Och det betyder inte att vi kommer att förlora alltså så pass mycket att det inte liksom finns ett värde av livet, utan vi kommer fortfarande att ha det bra, men vi måste bara krympa det vi använder och brukar. Och jag tror det var någon teatergrupp i Umeå som hade en fantastisk show som de gjorde kring att de tog fram en häftig produkt och den hette någon Laser Zero någonting, och det var en sån där vattenskjutbössa med så här häftiga namn, och det var så bra för de belyser så tydligt, är det här en nödvändig produkt? Det var egentligen dit jag ville komma. Och den kanske inte är det, och speciellt inte om man börjar sätta en prislapp på den som är på bekostnad av vad den då kanske har kostat i artrikedom.
Nej, men precis, för även vår konsumtion påverkar ju det här, tänker jag. Liksom, om man tänker modeindustrin och tillverkningen av bomull och vad det får för konsekvenser på miljön.
Ja, och framförallt att det sprider ut gifter, klädindustrin då, och bomullsplantager. Ja, det är ju ett plantage, väldigt lite biologisk mångfald, och jag vet ju att för mandelproduktion så får man ju köra dit humlorna som ska pollinera varje säsong, för att det kan inte tillgodoses just i det området, för det är så artfattigt. Det finns ingen variation i landskapet, precis som bomull. Och det är ju en skrämmande utveckling. Jag tänker att ska vi ha så överallt, så blir det ju jättedyrt och jätteohållbart. Och väldigt känsligt också.
Men om man då skulle välja ekologiskt istället, säg att du väljer ekologisk bomull, har vi kommit runt problemet då?
Nu är jag för dåligt insatt i bomullsproduktionen, men om det skulle vara ekologiskt, så tänker jag att det är mindre, eller det är inga bekämpningsmedel, inga gifter, och man kanske inte använder heller så mycket kemikalier, så att det är helt klart bättre.
Men vi har ju pratat tidigare, bland annat i avsnittet när vi pratade om mat med Marta. Då pratade vi om det här med närproducerad mat kontra ekologisk mat. Om man då har biologisk mångfald nära hjärtat, vilket av dem är bäst då?
För att gynna biologisk mångfald, ja, då är ekologiskt helt klart bäst. Men det beror ju också på, här uppe kanske vi inte har så jättestora jordbruk, men om man ska jämföra med konventionellt jordbruk med ekologiskt jordbruk, så är det ju större variation i landskapet med ekologiskt jordbruk. Man använder mindre gifter, man lämnar trädrader, man släpper ut mindre näringsämnen i sjöar till exempel, som det konventionella jordbruket inte gör. Och de använder också bekämpningsmedel som ett hot mot pollinatörerna. Så att grönsaken som produceras ur ett ekologiskt jordbruk är ju bättre betald. Alltså den har mindre miljöpåverkan än det som har producerats i ett konventionellt jordbruk.
Edvard, får du i din roll som energi- och klimatrådgivare på kommunen, får du någonsin frågor och samtal kring biologisk mångfald?
Man kanske inte ställer frågan just så, men däremot pratar man om, alltså man ringer för att fråga om hur man kan ställa om sin plats. Och då är det utifrån många olika aspekter, och då kan trädgård vara en. Alltså en ingång liksom där man har kanske börjat tänka lite system. Alltså så här, hur samlar jag upp vatten? Jag vill att det här vattnet ska gå dit. Jag måste ju få nämna en bekant som byggde en, alltså på sidan av en lagård, en ful tråkig plats som ingen ville vara på. Och så tänker de att, vad kan vi göra med den här? Och så gör de en form av växthus / orangeri. De klyver ett sånt där kubiksfat med galler och fyller det med sten, för då får de en mycket termisk massa i det här växthuset och får ett jämnt fint klimat. De leder vattnet från rännan in dit, och dessutom bygger de då en damm där de får väldigt mycket grejer och artliv runt den här dammen. Och den är så finurligt gjord så att solljuset studsar in på den här dammen och in i det här växthuset när solen står lågt. Och nu är det ju någon som har tagit det här väldigt långt, men det är kul att få ge ett sånt exempel. Det finns många som kan höra av sig, för att då kanske man har ingången sol eller man har ingången solfångare och man vill på något sätt göra sin plats till en grönare plats, en plats som påverkar mindre och gynnar fler saker. Och då är trädgård såklart en del av den platsen. Så det är väl det bästa svaret jag kan ge.
Om jag ska jämföra debatten som var för 10-15 år sedan, så ser jag ju ett större engagemang från vanligt folk, att de ringer in och frågar, okej, min sjö mår lite dåligt, vad kan jag göra? Kan vi starta ett projekt? Det är jättekul att folk är så engagerade, och jag önskar att vi hade mer resurser på kommunen att kunna hjälpa fler. Nu får de ställa sig i kö för att vi ska kunna vara med i sjörestaurering till exempel. Men det är så att på den fronten så har ju folk blivit mer medvetna om miljöproblemen och vill göra någonting och är aktiva, så det är jättekul.
Det är ganska häftigt också, tycker jag. Jag började med bokashi här i våras och blev helt plötsligt medveten om det här med mikrober och hela det liv som vi inte ser. Det är ju jättehäftigt. Alltså, hur mycket påverkar mikroorganismer våra levnadsvillkor, skulle ni säga?
Ja, men det var ju som vad Edvard var inne på, att man sätter ett frö och man förväntar sig att det ska växa. Och det är ju de som gör jobbet. Men om de inte finns, om den artmångfalden inte finns i jorden, ja, men då kommer det ju inte hända så mycket. Så de är ju otroligt viktiga.
Och så tror man att man inte har gröna fingrar. Att man liksom är utan det där. Liksom. Nej, men precis. Och jag tänkte just på det när vi var inne på insekter och vad de gör. Alltså jag kan inte låta bli att ta ett exempel. Hos mig så svär man ju så ofta åt myggen. Och det gör man säkert här också. Men jag kommer ju ännu längre norrifrån. Och jag fick veta för inte alls länge sedan att det var en forskare som brukar ställa en motfråga. Tycker du om choklad? Och då lyfte hon det här exemplet just med de små liven liksom och vad de gör, för då är det tydligen en mygga då som möjliggör väldigt, väldigt mycket av kakaoproduktionen och det är vi då kanske till vardags bara svänger förbi och köper eller så här. Ja, vi är ju inte ledsen åt choklad, i alla fall inte många av dem jag känner, och det är som du säger där med att det bryter ner saker i trädgården, det, liksom, det gör att vårat vatten kanske är rent, det är jättemånga saker som man glömmer eller tar för givet så här.
Det finns ju, man har jämfört bilder med om vi har pollinering i landskapet, om vi inte har pollinering i landskapet, ja, då var det typ apelsiner som vi kan producera, allt annat försvinner.
Jaha, okej.
Okay. Det är en tråkig bild faktiskt. Och det är ett exempel på vad insekterna faktiskt gör.
Ja, för då skulle man ju kunna koka ner det till vilka saker kan vi, alltså om vi ska kompromissa med biodiversitet, då är det ju som att säga vilka fem livsmedelsprodukter ska vi lämna kvar? och så hoppas vi att de blir kvar också.
Och de kommer ju inte bli kvar, för de är väldigt, de blir känsliga för förstörningar. Då om det blir översvämning i apelsinplantagen till exempel, ja, men då får vi inga apelsiner.
Nej, precis.
Men hur mycket skulle ni säga att biologisk mångfald och klimat går hand i hand kontra hur mycket konflikt finns det mellan dem?
Ja, nu ska jag använda lite krångliga ord. Man brukar säga att biologisk mångfald är en biotisk faktor och klimat är en abiotisk faktor, men att de samverkar tillsammans. Och biotiska är ju liksom det man kan ta på, träden, skogen, mossan, medan då klimatet är liksom vädret och hela den där biten. Och de är ju som beroende av varandra. Skogen är beroende av regn, sol. Och tillsammans så blir det den här vattencykeln också. Att det avdunstar vatten och bildas nytt vatten. Som rinner ner i marken och så går det som en cykel. Så att de hänger absolut ihop och är beroende av varandra. Och det ser man ju också, man pratar om massutrotning av arter. Och det är ju delvis är ju på grund av klimatet att det blir varmare. Det är en stor anledning varför korallreven har dött ut, är för att vattnet har blivit varmare. Och det är en klimatpåverkan.
Och Amazonas är väl exemplet på andra sidan världen där man har den där cykeln, men den är så, ja, den påverkas ju både av oss, höll jag på att säga, kanske framför allt, men också av det som händer.
Jag såg David Attenborough har släppt en ny dokumentär. Har du sett den, Marlene?
Nej, jag har inte sett den.
Nej, vet att du är värd att ha den på lager i alla fall.
Jag har den på lager, ja, precis.
Den ligger på lager. The Year the Earth Changed heter den. Och handlar om vad som har hänt på jorden under coronapandemin och nedstängningen. Vad som hände när vi människor drog oss tillbaka. Och städer stängde ner, stränder stängde ner. Och vad som hände med djurlivet. Och det var helt fantastiskt att se. Hela den dokumentären är bara ren glädje, så den kan jag varmt tipsa om. Hur djuren på något sätt återerövrade marken, och där man tidigare trott att man har kunnat samexistera, såg man att helt plötsligt så blev djurpopulationen mycket större när de fick återgå till sitt naturliga sätt att leva, som vi inte ens visste att det var så de levde, för vi trodde att vi hade hittat en bra balans. Liksom, jag tänker så här, hur mycket måste vi människor dra oss tillbaka för att hitta den här balansen mellan liksom, att kunna samexistera?
Mm. Jag tycker det är ganska enkelt, men jag kan ju ha fel. Jag tänker att vi måste titta på naturen, att den har ett egenvärde och inte bara vad den kan ge oss, just för att den har så otroliga samspel som vi inte har koll på. Vi måste ha respekt för det och tillämpa försiktighetsprincipen. Och kanske också ge tillbaka lite grann till naturen. Att det vi tar, ja, men då ger vi tillbaka lite grann också. Så att vi hittar ett samspel där. Att man exploaterar inte till den grad att naturen inte kan fortsätta leva i den form den gör. Utan man måste liksom dra tillbaka lite grann och planera utifrån naturens förutsättningar. Och det finns exempel på att man gör så här, men jag skulle hellre se att det blir en regel än ett undantag. Och då hittar vi den här balansen också, för naturen, den strävar efter balans. Och det där med David Attenboroughs film, att naturen tar tillbaka områden, ja men det är precis så det fungerar. Den strävar efter balans.
Vad säger du, Eduardo?
Nej, jag tycker det finns inget att tillägga. Jag tror att det är lite så att om vi lugnar ner oss lite grann så kommer väldigt mycket liksom att sköta sig själv. Ibland kan jag känna att vi är som och petar och ska styra i saker och vi har inte den kollen. Tyvärr är det bara så. Även fast det finns ju supermånga kunniga personer där, så är det ju hela tiden liksom nya kopplingar som görs och där man förstår samband som man inte har fattat tidigare, och då måste man ju vara försiktig. Det blir ju så uppenbart eftersom det är ett så stort hot egentligen. Alltså så nej, jag tyckte du summerade bra, Marlene. Jag har nog inget att tillägga.
Nej, och vi har ju inte upptäckt alla arter än heller. Det finns ju mycket som är oupptäckt. Och sen så, det är själva arten, sen själva samspelet den har med alla andra arter. Men det kan ta en hel livstid att lista ut en arts förhållande till andra arter och dess ekologi, alltså samspelet med allt det andra. Så att jag ser en stor anledning till att ha stor respekt för naturen, och det här är en evolution som har pågått i flera tusen år, och det är så finurligt uträknat, så vi behöver inte oroa oss för någonting, tänker jag.
Det man kan tänka sig som saknas i relation till det, och det är ju någonting som vi borde utveckla, det är ju en jag vill inte kalla det marknadsmodell, men på något sätt är det ju det liksom. Det är ju att hitta ett nytt sätt att leva, och med det sättet, alltså ett nytt sätt att värdera saker. Och då följer ju liksom det här med att vi nämner jordbruk och skogsbruk till exempel, att det kan fortsätta, men det måste se annorlunda ut, och då måste man också skapa förhållanden för att det kan se annorlunda ut. För vi har ju inte alltid gjort så här liksom, vi har ju inte alltid varit här. Alltså det har sett historiskt annorlunda ut. Så det är väl kanske vårt ansvar någonstans. Hitta modeller som gör det tryggt för bönder här uppe att fortsätta att göra det de vill, och då kunna göra det på ett sätt som inte liksom blir trängande, så att man tvingas in i storbruk och monokulturer och det ena med det tredje som liksom driver det här liksom framåt och bara utarmar marken ännu mer. Så jag tänker det är väl någonstans, det är vårt ansvar, där börjar det liksom.
Men tänker ni att man ska backa tillbaka till exempelvis ett jordbruk så som det såg ut förut, eller kan vi ta hjälp av exempelvis teknologi för att odla på andra sätt?
Alltså jag tänker att vi har alla förutsättningar. Om vi tittar för 100 år sedan, vi hade inte den forskningen då, vi hade inte den kunskapen som vi har idag. Så jag tänker absolut att vi har det som krävs för att göra en omställning. Vi måste bara samarbeta över olika kompetenser. Och ha respekt för varandras kompetenser, så kommer vi fixa det här. Och det finns sådana samarbeten, men som sagt, jag skulle hellre säga att det blir en regel än ett undantag att sådana här samarbeten sker. Då kommer vi fixa det.
Nej, jag vill nästan citera den här, i Sverige heter den ju 100% bonde, men Frank Ladegaard Eriksen, som jag tycker han har uttryckt och summerat det så bra just där med att det handlar inte om att gå bakåt i tiden, det handlar om att hitta modeller och lösningar som kanske har funnits historiskt och som vi kan dra nytta av för att göra livet mer enkelt. Och är det en bra lösning, då ska vi använda den. Precis som teknik framåt kan vara en dålig eller bra lösning. Är den bra, då ska vi behålla den och resten ska vi ta bort. Liksom. Det är det handlar om. Så att det inte blir den här bilden av att bakåt illustreras av ett samhälle av umbäranden som var förr i tiden. Utan det handlar om att nyttja det som är effektivt och funkar liksom, för ett enkelt liv. Så. Mm.
Vi har pratat om vitt och brett i det här avsnittet. Biologisk mångfald är ett gigantiskt område och vi har bara nuddat vid de olika delarna och några av de olika delarna. Men vad skulle ni säga nu att de som har lyssnat på det här avsnittet, vad vill ni att de ska ta med sig främst?
Jag skulle vilja säga att alla kan göra någonting och vi kan samarbeta och ha respekt för varandras kompetenser, så kommer vi att fixa det här.
Och jag tycker man kan gå ut och odla. Liksom, ja, men så här, börja med något roligt, göra kul. Eller, jag vet inte, involvera sig liksom i de som jobbar med frågor. Eller om man är intresserad av det här med djurliv. Och det finns ju så himla mycket spännande att göra med barn där ute som själv, som förälder. Så jag liksom tar del av det.
Mm. Spännande. Hörrni, en timme går fort. Och det här var dessutom det sista avsnittet innan sommaruppehållet.
Men i höst så är Klimateko tillbaka igen och kom gärna med tips på vad du vill veta mer om. Det finns även en nystartad Facebookgrupp som heter Klimatekot Lev hållbart, och gå gärna med i den gruppen. Där är tanken att vi ska hjälpas åt att inspirera varandra till en mer hållbar livsstil. Vi ska ge tips, ställa frågor och utbyta idéer. Och i den här gruppen, den vill jag att det ska vara ett forum där det är högt i tak, men där vi alltid är tillåtande och snälla med varandra. Så vill du vara med och diskutera hållbarhet, få och ge tips, då ska du gå med i Facebookgruppen Klimatekot Lev hållbart. Och om du inte redan har gjort det, klicka följ eller prenumerera i din poddspelare så missar du inte när vi kör igång igen till hösten. Fram tills dess så hoppas jag att du får en riktigt skön sommar.